Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja.
Hej och varmt. Nej, men du kan inte hälsa välkommen varje gång.
Tycker det är kul bara att jag hängde med.
Du vill vara den nya hälsa. Ja, men kör du. Kör.
Nej, men jag tänkte att jag var med i bakgrunden som sa hej, hallå, wow, yeah. Alltså som lite
nej,
men du...
Nej, nu får du hälsa välkommen.
Har vi hållit på i snart 9 år?
Jag vet
år
att du, och
vi
är fortfarande att du vill renodla rollerna.
Okay.
Nej, men det har, från början så var det att vi skulle köra varannan. Men sen så har vi glidit in i att det är du som hälsar välkommen. Det kanske får vara så då.
Ja, jag vet
om
det.
Du så gärna vill det. Att du inte kan låta bli ens vad liksom doakör om jag en gång ska hälsa välkommen.
Nej, okay.
Ja, varsågod. Plats på scen för Nisse Edwall, Pappapodden.
Tack så jättemycket. Hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara till Nisses podd. Kul att ni kom hit idag och ja, vi får se om jag har något kul att säga. Annars har jag med mig min lilla sidekick, Manne Forsberg. Hur är det med dig idag?
Det är bra med mig.
Skönt.
Jag tror att vi har en rafflande show framför oss, så det ska bli festligt.
Nu ska vi se, är det vecka 20 eller vecka 19 ni har gått in i nu?
Det är vecka 20.
Så det är halvtid?
Det är halvtid, ja. Det är ju ganska stort, får man väl ändå lov att säga, va?
Ja. Produktionen av vitt 19... kladdigt fosterfett, Vernix, är i full gång. Mm. Det ska skydda bebisens hud mot fostervattnet, men också fungera som glidmedel vid förlossningen. Jag läser ju i Pappalogi, en eminent
bok,
om man vill veta allt om föräldraskap.
Nej, det är faktiskt 19 plus 1 idag. Mm. Och magen är stor och graviditeten känns väldigt etablerad.
Pratar du om din mage då, eller?
Ja, faktiskt så när jag sprang igår så såg jag mig själv ett skyltfönster och bara, helvete, måste jag springa och ha muskeltonus i magen för att inte magen ska sticka ut? Så ja, det gäller delvis mig själv också.
Ja, det är roligt det där, alltså när man ser sig själv, jag vet inte, jag kan inte tala för dig då, men att det är den här självbilden kontra hur man faktiskt ser ut. Man känner sig som att man nu ligger jag lite här och tar i lite grann och det är höga knän och bra frånskjut i löpsteg, och så ser man sig själv i någon portuppgång eller någonting, och då ser man helt plötsligt, vad är det där för jävla idiot? För man tror att...
Nej, det ser för jävligt ut.
Ja,
men det påminner om, jag träffade här om dagen min gamla vän Robert Rosenblatt, som när jag var 20, precis samma sommar som kukbruk hade kommit ut, det vill säga 2004. Jag var 21 år gammal, ganska nyssfyllda. Och Robert och jag åkte på en resa till Spanien och Portugal. Och det var mycket fortfarande, alltså 21, då har man ju liksom varit i vuxenlivet ändå ett tag. Men det var mycket som var med min kropp då. Till exempel så skulle vi... när vi var i Sevilla så skulle vi ta oss från hotellet till en busshållplats. Och vi var ju så fattiga på den tiden så att vi tänkte att det var bäst att gå till busshållplatsen istället för att ta en taxi. Och det var väl kanske så här 4 kilometer. Och det var, minns jag från en termometer, så här offentlig termometer, var 43 grader.
Oj.
Och vi hade då väskor och jag hade på mig mina jättetjocka, väldigt mörkblå, tajta acne-jeans.
Nej. Det sjukaste jag hört, det här nästan. Ja, nästan sjukare än alla knark- och superhistorier.
Det var för att jag hade såna benkomplex. Jag tyckte mina ben var... Jag kunde liksom till nöds... Alltså på en badstrand var det klart.
Vet du vem som mer har otroliga benkomplex?
Nej.
Jag-personen i Andreas Stopendals Dunning-Kruger-effekten.
Alltså, jag har nog inte kommit
otroliga, han har alltid långbyxor på sig.
Ja, men jag hade mycket sånt där. Jag minns också tidigare, alltså några år innan det, så var det ännu värre. Jag minns när jag åkte till Delsbo-stämman under en värmebölja och hade på mig underställströja under min ylletröja för att se lite buff, liksom, vad heter det, kralligare ut än vad jag var.
Just det.
Som att det skulle spela en roll på en spelmansstämma. Men också på den här resan så berättade Robert Rosenblatt för mig. Alltså jag beklagade mig över att hur kan jag liksom ha fått en liten mage fast jag är så smal. Mm. Alltså jag har komplex över mina smala ben. Men samtidigt så sticker magen ut. Och då blev han helt chockad och sa han, men herregud, slappnar du av i magen?
Ja, just det.
Liksom, är du helt dum i huvudet? Det fattar du att du inte kan göra. Liksom, välkommen till vuxenvärlden. Man ska alltid ha muskeltonus i magen. Och det tog en stund att öva in. Att aldrig slappna av i magen. Men nu, så, sen dess, snart halva mitt liv, så har jag haft muskeltonus.
Och det som Robert Rosenblatt sa till dig, det förde ju du över till mig mycket senare i livet. För det lärde jag mig ju då när vi lärde känna varandra i stort sett. För då sa ju du det.
Alltså.
Herregud, har du inte muskeltonus i magen? När jag beklagade mig någon gång.
Och jag är liksom det är veckor, två... den manliga motsvarigheten, motsvarigheten till 90-talets veckorevintidningar i ditt liv.
Ja, och också fräscht. Skägglinjen har ju du också lärt mig var den ska sitta.
Ja, just det.
Ja, det är liksom, så att du är mycket, du har, alltså trots att du är den här, liksom, inte har någon då, inte säger grabb och sådär, vi som aldrig kommer säga grabb, så är det du som har liksom ja. Lärt mig att bli en man på många sätt.
Ja, det är så. Men apropå skägglinjen så var jag faktiskt och klippte mig i Skärholmen. Jag klipper mig alltid i Skärholmen. Det är olika ställen, för ibland lägger de ner eller sådär. Men alltid i Skärholmen, för att det är bäst där. De är snabba också. Och sen så klippte jag mig. Och det brukar gå sjukt fort. Jag har inte så mycket hår. Men det här var en väldigt noggrann process. Det tog lite längre tid än vanligt. Så frågade om han skulle fixa skägget också. Mm. Jag tänkte, what the fuck, det kan jag väl göra liksom. Och sen så höll han på med skägget säkert i 3/4. Och jag tänkte att det här kommer bli så satans dyrt. Men jag kan unna mig det. Så jag hade lite pengångest för att han höll på med mig då sammanlagt 1,5 timme. Men tänkte att det får väl vara värt det. Man ska väl unna sig någon lyx. Han liksom gjorde som en skäggfrisyr. Så att det var liksom olika längder i skägget. När jag trimmar så brukar det ju vara jämnlångt. Men sen så gjorde han en otrolig linje som jag aldrig har... Alltså han gjorde så snygg linje med kniv.
Alltså liksom under hakanlinjen, inte linje upp på kinden.
Ja, men den imponerande linjen, ja det gjorde han, men den imponerande linjen var ju uppe på kinden. Alltså den var ju liksom så här som ett konstverk nästan. Och så hade han olika produkter och sånt där. Och sen då efter 1,5 timmes behandling så fick jag betala, och det kostade 300 kronor totalt. Och sen så gick jag till 3-affären i Skärholmen för att köpa ett skal till min nya telefon. Och då sa han som jobbade där, som hade ett jättestort sånt här skägg, sa, åh, har du precis fixat skägget? Jag ser det på, och fan vad suktad jag blir.
Ja, det där är ju
han
speciellt.
Han blir suktad.
Ja, det där är speciellt. Jag försökte, jag har ju såna här hipsterställe som jag går till, kollektivet Vitan på Söder.
Typiskt dig.
Ja, jag vet. Och jag har ju liksom, jag vill ju, jag går ju dit och så säger jag så här, som att det ska se okej ut när jag går därifrån, men det ska inte se ut som att jag har gjort någonting. Så här, alltså IFA, motsvarigheten till ingen frisyr alls, fast ingen frisyrskägg alls. Så det ska liksom vara, det ska vara vårdat och ovårdat.
Så var du inte i Skärholmen.
Nej, och det, för jag har försökt, för jag vill ju, dels så tycker jag att det är lite så här att jag ska åka in till Söder och gå på tipser istället och fixa skägget. Det känns liksom, nej, jag vet inte, det rimmar inte riktigt med min liksom Farsta profil att jag ska glida runt i Farsta och göra allt här. Så då försökte jag faktiskt åka till, för Hökis har de en barberare. Och så gick jag dit och så tänkte jag att jag ska testa här. Och så sa jag till honom, det var en iranier, och då sa jag till honom, hans skägg såg ut som, du vet, alltså det var ju fixat efter konst, du vet, liksom konstfärdigt. Det var 3/4 liksom med kniv. Då sa jag till honom, jag vill att du ska försöka fixa mitt skägg, men jag vill att du ska tänka att det är det fulaste skägget du någonsin har fixat. Alltså tänk dig typ Jesus på korset. Alltså så ska det vara. Jag vill att det ska vara liksom ovårdat, men det ska ändå finnas en linje. Alltså skägglinje och så vidare, och du ska klippa ner det.
Roligt svår beef.
Han bara, ja, men jag förstår precis, han. Alltså liksom att det ska vara vårdat, men det ska inte vara liksom, det ska inte vara så här knivskarpa linjer och sånt där. Och så höll han på, och sen när jag var färdig så såg jag ut precis som han, med liksom knivskarpa linjer och liksom allting var, och jag såg när jag kom hem så sa Lisa, va? Har du fixat skägget? För det säger hon aldrig när jag har varit hos barberaren, mm. vilket är ju målet någonstans, att ingen ska se att jag har gjort det.
Nej, men jag kanske inte är liksom lika duktig på mitt utseende som du, men jag upplevde tvärtom att så här, wow, det syns att jag fixat skägget och jag känner mig, alltså så här att ja, nu fattar jag varför man går och fixar skägget på salong, typ att det här var ju någonting.
Ja, det, ja, men det beror ju på vad du vill ha.
Ett event för min feja.
Men det beror på vad du vill ha ut, och jag ska väl inte säga någonting emot det, för jag kommer väl om några månader säga så här, gud, jag fattar inte vad jag snackade om förut. Det här, när du berättade det här om att man ska gå till Skärholmen och fixa skarpa linjer, det är typ relat mitt liv, för att jag är ju så ombytlig och jag är ju alltid som du säger till slut i alla fall. Men just nu är i alla fall så där att jag alltså, åker då in till Skanstull och går till, de är jättetrevliga. Där. Det är liksom inte så, men det är liksom, det är...
Jag gissar att det inte kostar 300 kronor för en och en halv timme med både hår och skägg.
Nej, jag pröjsar, om jag en gång i halvåret så klipper jag i håret och tar skägget, då pröjsar jag 650. Annars är det ju 350 när jag fixar skägget.
Just det.
Men de har väl säkert kollektivavtal och att allting är vitt och sådär. Bara lägga till det. Slänga in det i mixen.
Nej, men jag kritiserar inte deras pris.
Det är nej. Det är jättebra. Hörru, jag har en bekännelse.
Jag skulle ta jättemycket om jag fixar det någon skäck.
Jag har en bekännelse innan vi går igång med ordentliga showen. Vi har ju utlovat en stor show. På spåret är sämst.
Jaha.
Det är lite mer,
dina barn.
Lite mer reaktion kan vi få.
Det är en stor grej. Ja, det... Ja, det är ju jättekonstigt, för det är ju en typ del av din identitet, ja. Att vara en som älskar På spåret.
Ja, men jag kommer fram till att det är omöjligt att titta på spåret. Alltså efter alla dessa år så har jag kommit fram till att det inte är värt det. Alltså nu, senast så försöker jag...
Varför?
Nej, men för att det är... Jag menar, folk som tittar på så här Idol och Talang och det här, jag har ju tyckt att... Jag tycker att det är lite tråkigt för att det ger mig ingenting. Men samtidigt, det som är grejen är ju att man kan göra saker samtidigt när man kollar på Idol. Alltså det är reklampauser, det är liksom massa...
Men framför allt så är det väl att man... Att tv mest handlar om samhörighet med någon annan. Och i mitt eget liv så har det ju varit så att innan vi fick barn, eller när barnen var väldigt små och ändå inte var med på tv-kvällarna, då var ju samhörigheten med Sara störst om vi tittade på spåret. Men sen när barnen blev stora så har samhörigheten blivit störst om vi tittar på framförallt då Talang.
Mm. Ja, Talang är ju det bästa egentligen.
Men det är ju inte så att vi gör andra saker samtidigt ändå.
Jo, men det gör ni ju.
Alltså, eller vad vill man göra samtidigt?
Ja, men det gör man ju. Alltså det som är grejen, det, för det som jag ska säga nu, vad som är sämst med På spåret, det är för att när man tittar på spåret, då vill, jag älskar ju På spåret, alltså det ska jag ju säga. Men då vill man ju ha, eller det kräver ju programmets full uppmärksamhet hela tiden. Eftersom det är, vart är vi på väg, olika intrikata ledtrådar som man måste lyssna liksom otroligt uppmärksamt på för att överhuvudtaget ha en chans. Och sen så är det ju aldrig en reklampaus eftersom det är Sveriges Television. Och så är det ju liksom frågor som ställs hela tiden. Alltså det finns inga som helst pauser till liksom möjligheter till pauser och möjligheter till att liksom hantera olika grejer, vilket ju gör att jag blir otroligt snarstucken och liksom fräser och skriker, för att det får inte vara något ljud och det får inte vara, alltså, och det är omöjligt. Mina barn är ju, det är omöjligt att få dem att vara tysta.
Ja, du har också en grej att du vill titta på det när det går i tablån.
Ja, precis. Gärna vara med den här Duo-appen och spela och sådär.
Okay. Kan man inte spela Duo-appen efteråt?
Nej, det blir svårt.
Jag vet inte.
Alltså, Duo-appen
är en live-app eller?
Duo-appen är ju, jag kan ju inte kräva av den, alltså att den ska hänga med när jag tittar. Alltså Duo-appen händer ju när det händer. Alltså förstår jag mig.
Ah, okay.
Ja. Ja, i alla fall. Så att det här gör ju att det liksom blir för omysigt på fredagkvällarna. Alltså det går liksom inte. Jag menar, nu senast så försökte jag och Li, för att Li var ändå lite sugen på tittat, och då liksom, då stängde vi in oss på kontoret och så tittade vi på datorn.
Mysigt.
Jättemysigt. Men det var liksom fem barn där ute som bara sprang runt och bara skrek och röjde, och det liksom var, snart kommer grannarna upp, det kommer vara kaos, och det såg ut som ett helvete i resten av lägenheten. Alltså Det blir för jobbigt. Så ikväll så kommer jag
in. Men det är lite kanske taskigt att klandra På spåret för att ni inte kan lämna fem barn vind för våg.
Nej, jag klandrar
alltså,
inte På spåret.
Jag
sa ju att På spåret är ett jättebra program.
Ja, men finns det något annat program där man skulle kunna lämna barnen?
Ett program som barnen är ganska ointresserade av, men som jag älskar, det är ju Så mycket bättre på lördagskvällarna. Och det går ju verkligen att titta på samtidigt som barnen håller på med annat, eftersom det är det man är intresserad av är ju liksom låttolkningarna och liksom så här att det kan mysputtra i bakgrunden med någon slags middag. Det behöver inte vara, jag behöver inte sitta och höra exakt vad Daniel Adams-Ray har för relation till Oscar Lindros idag eller vad Kasper i Arvingarna tänkte när de spelade in en engelsk platta 1996. Alltså det vill liksom, jag behöver inte höra. Däremot så är det jävligt kul. Nej. Att höra Kasper från Arvingarna tolka Popsicle. Alltså det är ju roligt.
Vad ska hända med På spåret då? Vad har du för...
Jag vet inte hur jag ska göra. Om det är så att jag...
Nej, men jag menar, i största allmänhet, inte bara för dig. Jag menar, du är den främsta tillskyndaren av det programmet och nu överger du det.
Ja, jag tror att det här kommer väl vara, det här är väl spiken i kistan. De har ju mellan 2,5 och 3 miljoner tittare. Och nu kommer väl ganska många försvinna. Och jag förstår inte riktigt alla småbarnsföräldrar som kan titta på spåret. Alltså det får ni faktiskt höra av er till hur ni gör för att liksom kunna hänga med i På spåret överhuvudtaget. När man har barn som håller på, alltså när det kräver så mycket uppmärksamhet. Ja, så det är någonting som har hänt.
Ja, det var ju tråkigt att höra.
Får jag berätta en annan grej också, när ändå, eftersom det är min show och du bara är sidekick.
Kör.
Vi har ju fört, dels har vi i samarbete med Lindex så har vi ju pratat om på våra sociala mediekonton och här i podden om det här med att man ska ta ansvar som man då för julen, alltså projektledare. Och sen har jag också pratat om det i TV4 i Relationsakuten, om vikten av att liksom fördela arbetsuppgifterna och så vidare. Och då har jag tänkt så här, jag måste ju faktiskt försöka leva lite som jag lär. Alltså jag kan ju inte bara lämna över allt på Li nu, det skulle ju vara liksom, ja men det skulle ju skorra allt för falskt. Liksom. Så då är jag har ändå kämpat på nu här. Jag har liksom tagit initiativ. Nu, Li, nu måste du sluta lyssna om du lyssnar. För att nu kommer jag prata om...
är hon hemma?
Julklappar. Nej, jag pratar med henne om hon lyssnar på podden.
Ja, okej.
För nu kommer jag kommer prata om julklappar och sånt. Som hon inte ska egentligen höra någonting om.
Ja.
Jag får inte glömma bort att säga till henne att hon inte får lyssna heller. Ja, skitsamma. Så hade jag tänkt så här, jag måste ta lite ansvar och komma på lite olika grejer. Så då kom jag på en bra grej. Jag kommer börja med lite positiva saker då. Att jag skulle göra, för Lis föräldrar älskar ju oss jättemycket i den här familjen.
Ja, bra.
Ja, och sådär. Och de har också, de är så här, du vet, som...
Det är inte så att hennes pappa Allan kör så här osäkra sin revolver och sånt där. Om du dejtar min dotter så ska jag, alltså sådana där.
Jo, han gjorde det i början. Det var ju mycket, men det tog, efter några år så accepterade han mig och bjöd in mig i gemenskapen. Och nu jagar vi ihop och så här. Men i början var det jävligt svårt. Han tilltalade mig inte de första 1,5 åren överhuvudtaget.
Nej, som det ska vara.
Ja, som det ska vara, exakt. Man måste ju, det vet ju du som är pappa till 2 döttrar. Alltså du måste ju hålla exakt hårt i dem. För att annars kan det gå åt helvete. Hur som
helst.
Så att då kom jag på att jag skulle göra, för de har också, i köket så har de en sån här väggkalender. Så då tänkte jag, men jag gör en väggkalender till dem. Alltså med foton från året. Som de kan ha.
Ja, det är väldigt fint.
Ja, men det tyckte jag var väldigt gulligt. Och så koncentrerade
alltså med dick pics.
Exakt. Så koncentrerar de också på att ta bilder på Li och barnen, framförallt. Alltså för jag tänker att det är det de är mest intresserade av. De är inte så intresserade av olika selfies när jag dricker gin i Farsta och sådär. Så liksom fina bilder på barnen och Li. Och jag känner mig ganska nöjd. Och när jag visade för Li så blev hon sådär, gud vad fint att du har gjort det här och tänkt liksom. För det var ju väldigt mycket så här att man ska också inte bara tänka på, och jag har köpt en present åt Li och sen är det bra. Utan man ska tänka helhet liksom, för svärföräldrar och så här, vad kan barnen behöva och så vidare. Så då kände jag mig så här, men nu går det ganska bra för mig. I'm on a fucking roll. Så då bestämde jag mig fredags för... Jag hade varit på Nyhetsmorgon, så då, efteråt när jag tog taxin därifrån så åkte jag ner på stan och tänkte så här, nu ska jag gå runt lite och köpa lite julklappar. Bocka av lite grejer på listan, vara liksom lite, du vet, så här, duktig person.
Beverly Hills.
Ja, tydligen Beverly Hills. Och jag köpte då först... jag skiter i att säga vad jag köpt åt Li. För att om hon nu i alla fall har fortsatt lyssna, för att hon är så dålig på och, så säger jag inte vad jag köpte. Men jag köpte i alla fall en julklapp åt Li till att börja med. Och sen så har vi en lista som vi har diskuterat ihop gemensamt. Det vill säga Li har sagt bra grejer som hon tycker att barnen ska ha, och så har vi skrivit upp det på en gemensam anteckning i våra telefoner. Så tänkte jag så här, men jag kan ju gå in och kolla liksom efter lite sådana grejer till barnen. Och det gick åt helvete. Alltså jag hittade ingenting.
Men vänta, ni har skrivit upp lite saker tillsammans som, ni har en gemensam lista, så här, det här skulle vi kunna ge till barnen, och sen så bara åkte du till typ köpcentrum och du sa inte till henne innan, eller?
Jo, alltså jag sa ju att jag skulle göra ett ärende, och sen så liksom, så när jag var inne i stan så kollade jag lite på listan och tänkte om det finns lite grejer som jag kan bocka av här när jag är inne i stan liksom. Och bland annat då en träningsoverall, tracksuit till Jojo. Och så då gick jag runt och letade efter det, men det fanns ju liksom, jag hittade ingenting. Och vi behöver inte gå in på några detaljer exakt vad som hände i alla fall, men vi kan ju då säga då den här dagen.
Varför
då,
det?
Nej, men alltså för att det hände ju inget, alltså jag hittade ingen träningsoverall. Och jag hittade ingenting annat till någon annan. Jag köpte den här presenten till Lee.
Ingenting av det som fanns på listan. Nej. Fanns där du kollade.
Ja, eller
och varför tänkte du att det skulle ske i fysiska butiker? Du hade ju ändå gått om tid.
Det var ju för att jag var inne i stan. Så då tänkte jag går runt lite och kikar. Och det var ju mycket grejer som slog mig när jag var i stan. Hur länge sedan det var jag var i butiker. Alltså så här, man pratade med kassapersonal och sådär.
Du var ju på det superspridereventet på Clas Ohlson för prick ett år sedan.
Ja, just det var jag ju. Ja,
kommer du ihåg vad arg du blev på mig?
Ja, jag blir ofta arg på dig. Det är ju, men ganska ofta knyter jag näven i fickan och liksom andas.
Har du gjort det någon gång under den här sändningen?
Nej.
Nej.
Än så länge har du skött det ganska bra, men det är ju för att jag mest har skött snacket. Så att jag tycker om vi fortsätter så att jag mest pratar så kommer det vara lugnt. Lite sur blev jag när du inte reagerade starkare först när jag sa det här med på spåret. Jag hade velat ha en lite mer kraftig reaktion.
Nej, det var alldeles för svag reaktion.
Ja, men det kan du känna själv att du förtjänar en hurring motsvarande.
Ja, det gör jag.
Hur som helst i alla fall, jag var inne på NK och köpte, slutade med att jag köpte ett doftljus.
Till vem?
Till mig själv. En sån här som doftar lite så här brasa, du vet, som jag gillar. Och sen så slutade du, ja.
Det var ingen present.
Det var bara till mig själv. Och sen så,
det var ju jättekonstigt.
Det var konstigt. Och sen köpte jag också ett durkslag till mig själv. Men det slog jag in. Så att det är från, det är till familjen från mig.
Ja, visst. Varför inte?
Och sen kommer nästan det som jag tycker är jobbigast, alltså allra jobbigast, för det är jobbigt på så många nivåer. Det var att jag bestämde mig för, du vet, de här goda som jag gillar, kebab, inte kebab utan de här turkiska frallhamburgarna i Hötorgshallen. Du brukar ju ta den här lambagetten, men jag gillar ju den här frallan med lite turkiska grejer där inne. Jag bestämde mig, det här ska jag käka till lunch. Och då när jag gick in så var jag ju lite på så här, du vet, olika hjärnan och lustcentrum och sådana var ju aktiverade över att jag hade köpt lite grejer. Alltså det har ju med visat forskning att det är liksom som att ha kokain typ och köpa saker.
Så jag var lite rusig.
Så jag var lite rusig. Så att jag liksom råkade väl slänga ett getöga åt de här torghandlarna, vilket ju är som att ge dem liksom lillfingret. Så då började jag ju snacka med någon snubbe där om han hade blåbär och hallon och grejer. Och då sa jag så här, gud, jag är så jävla hungrig, jag måste gå in och käka, men jag kommer ut sen. Och sen så gick jag in och käkade.
Ni bestämde en dejt.
Ja, men typ, jag gick in och käkade. Sen gick jag ut, gick fram till honom då. Och han lurade på mig så jävla mycket grejer. För att det är ju lite så här, jag var lite rusig, alltså lite nöjd med ingenting egentligen, eftersom jag hade ju inte gjort någonting av det som vi hade föresatt mig. Men jag hade köpt olika saker. Så jag kände mig liksom duktig. Jag kände mig som en sån här, en pappa av gamla skolan som är på stan och gör julärenden. Fast egentligen hade jag köpt ett doftljus åt mig själv och ett durkslag. Och i och för sig visserligen en present åt Li. Men det har vi lärt oss nu i våra olika samarbeten och allting. Att köpa present till sin partner, det räknas inte överhuvudtaget. För det är liksom,
nej, kanske inte, ja.
Det är det minsta man kan begära. Och så börjar han prata om de här blåbären och hallonen, och jag fattar liksom inte riktigt vad han snackar om. Men han bara, men du får två paket, och här har vi fin mango också, vill du smaka? Jag bara, den var ju söt. Han bara, ja men ta två. Så bara, jag slänger in lite jordgubbar här på köpet. Så jag bara, okej, fan vad nice. Och bara, jag vet ju att Li älskar ju färska bär, och jag tycker ju att egentligen så är det sjukt att köpa på vintern, alltså färska blåbär och hallon, för att det är ju så, det är så mot allting egentligen. Men jag känner mig liksom lite galen. Och så betalar han, sa ingenting vad det kostade, och så bara 600 spänn. Jag bara, vad i helvete? Så jag köpte liksom bär och jävla mango för 600 spänn. Och jag orkar inte tjafsa om det. Jag får bara svälja det här och ta det liksom. Jag får bara...
Men hur jävla mycket frukt var det egentligen?
Ja, men alltså, det var ju kilosvis alltså. Det var ju stora hallon- och blåbärsförpackningar gånger två och en jordgubbsförpackning. Ja, det var sjukt. Det var sjukt.
Vad tyckte Lira? Tyckte hon, kunde hon se liksom att...
Nej, men grejen
fan,
var
härligt
att
komma med frukt, eller?
Det var ju mögligt typ. Alltså det var ju så här, det var blåbär och hallon var ju värdelösa. Vi fick ju slänga allting alltså.
Nej. Men jag fattar inte vem som lyckas. Jag köpte en...
Ja, men hörru, det är inte färdigt där. Nej. För sen så när jag går därifrån och är ändå nöjd med så här, ja, men jag har ändå gjort en deal med honom. Alltså så här...
Vadå, då var du fortfarande nöjd? Ja, fan, det kostade förvisso 600 spänn, men, och då var mögliga, men ändå...
Ja, men då visste jag inte att de var mögliga. Då kände jag ändå så här, okej, det här blev jävligt dyrt och det här var konstigt, men Lee kommer ändå bli nöjd med att jag köpt massa bär, vi kan göra lite sylt eller någonting. Alltså så här, plus att jag var så här, jag brukar ju alltid liksom negligera alla sådana där torghandlar och allting. Och nu hade jag ändå stått, liksom, slått mig slang med, hade liksom gjort en deal, kom tillbaka. Sen när jag gick därifrån, då bara, ej, vad händer mannen? Ropar från ett annat stånd. Då har jag gått fram till fel jävla lirare.
Nej!
I liksom ett annat stånd. Så att då är jag också så här rasisten i mig som ser liksom en skäggig person med arabisk ursprung med luva och
med väldigt skarp skägglinje.
Skarp skägglinje. Och bara misstagit honom för den liraren som jag trodde jag pratade med. Det var inte ens samma stånd liksom. Och han var ju så här, men fan, vad gör du för någonting? Alltså det, han var ju upprörd. Han har ju sett också att jag var ju hög och köpte ju grejer för hur mycket som helst. Så då började han försöka att sälja på mig.
Där gick min dagskassa.
Ja, så försökte han börja sälja på mig sparris. Och jag var så här, nej tyvärr, alltså jag måste hem. Förlåt, jag har gjort bort mig. Jag är en jävla idiot. Jag är ledsen. Och så gick jag därifrån. Sen åkte jag hem. Så att min då bra runda på stan, det var liksom ett durkslag till mig själv, ett doftljus till mig själv, lite möglig frukt. Och, så,
vad tyckte Li om frukt? Berättade du hela den här historien? Eller
jag hoppas att Li inte lyssnar, för jag har inte sagt hur mycket det kostade.
Nej.
Det har jag mörkat. Det, får jag,
det var ju som när Sara skulle köpa. Sara gör ju ofta de där grejerna. Men hon brukar inte köpa mögliga grejer. Det var ju någon gång som
Charkis köpte... brukar hon ju köpa och sånt.
Ja, det gör hon. Hon köpte entrecote på ben en gång. Typ 2,5 kilo för 1,5.
Ja, just det.
Till liksom till middagen. Men det behöver de i alla fall inte slänga bort.
Nej,
men jag
exakt.
Har också lite problem det här med julklapparna. Jag är sjukt nöjd med julklappen till Sara.
Ja, bra.
Och det är en kashmir morgonrock.
Oj.
Det känns som att det är ju en ganska skön sak att ha när man är gravid och även när man har en bebis.
Du behöver inte varna, eller du behöver inte säga att Sarin ska lyssna, för att
nej,
det händer inte.
Lyssna.
Hon
nej.
Lyssnar ju aldrig, så det är inga problem.
Nej. Och sen så har jag köpt också en sak som är väldigt störigt hos oss. Det är, Sara och jag köpte massa bestick i Skärholmen också för kanske så här 12-13 år sedan.
Mm.
Vi var jättenöjda, det var någon så här konkursutförsäljning. Men sen så för varje år så har det ju försvunnit bestick. Och
försvunnit?
Tror jag. Ja,
det är inte som strumpor.
Alltså man kanske har, nej, men jag vet inte. Man kanske tappar på någon utflykt. Man tar med någonstans. Barnen har väl liksom... Ja, vi har nej, jävligt
det här,
två
det här,
bestick.
Det här måste jag säga. Det här känner jag absolut inte. Glas, vet
inte.
Jag. Det är ju förbrukningsvaror. De går ju sönder.
Ja.
Tallrikar också i viss utsträckning. Men glas framför allt är ju sådär att de krossas. Men bestick har aldrig talas om att de försvinner. Jag tycker bestick är tvärtom. Att man så här, varför har jag så jävla mycket bestick? För att man fyller på lite grann... Och så liksom bara har man bestick överallt. Jag tycker
varför fyller du på då?
Nej, jag vet inte, det kommer liksom. Nu fick vi något annat. Lasse, de hade rensat ut. Så fick vi massa bestick. Sen så är det så här, det dör
någon.
Det
där är ju värst också. Omaka bestick är ju hemskt överhuvudtaget.
Ja. Men det är också lite charmigt. Alltså, det kan vara lite så här bohemian.
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
För då 12-13 år sedan, då köpte Sara och jag två olika bestick. En för liksom kött och en för mer allmänt.
Just det.
Men nu har det ju gått så långt, vi har tappat bort så mycket bestick så att man liksom får blanda, så att det är omaka. Och det, jag tror det stör Sara väldigt mycket, det stör mig mycket, och det är också en oförklarlig grej att vi tappar bort så mycket bestick.
Ja, det är oförklarligt faktiskt.
Så det har tunnats ut, eller det är väl förklarligt, det är väl att man tar med de olika ställen och sen så glömmer de någonstans.
Ja, men jag fattar
liksom.
Inte varför man tar typ med att, bestick. Det var sjukt.
Hur ska man annars göra? Man äter på massa olika ställen.
Nej, jag gör nog inte det på det sättet, nej.
Nej, nej, men våra barn gör det på olika träningar och läger och allt möjligt. Men då har jag beställt en serie med fyra bestick. Alltså stor sked, liten sked, gaffel och kniv. Mm. Och sen har jag beställt jättemånga delar. Det är alltså 12 av varje.
Ja, men det är bra. Räcker ett
halvår. Vad blir det då? Det är 48, va?
Ja.
Ja, räcker ett halvår. Mm. Ja, så det har jag köpt också. Så det är mer som en present till familjen. Men så det känns väldigt bra. Däremot så har jag misslyckats totalt med... jag har ju också gjort en... alltså verkligen en kraftansträngning för att inte vara dålig. Mm. Och jag har gjort på lite olika sätt här. Det var något år... för något år sedan som jag gick på alldeles för hårt och tidigt, när jag någon gång i typ november bestämde att nu ska jag liksom gå emot mitt öde som den här dåliga liksom klassiska pappan som inte har koll på något. Så nu tar jag över allting.
Mm.
Och bara körde på. Det var inte så kul för Sara, för att då det var som att jag snarare körde över henne istället.
Ja, just det.
Och som att så här, ja, först har du liksom inte varit delaktig alls i typ 8 år, och sen så bara tar du över precis allting.
Ja.
Alltså båda grejerna liksom.
Finns liksom på inga mellanlägen.
Nej. Så att i år så har barnen skrivit önskelistor, och mitt bidrag då var att jag förde in dem i ett gemensamt dokument.
Mm.
Ett sånt här levande dokument, och sen så frågade jag Sara så här,
vad har du köpt?
Och så där. Ja, och det
är du färdig?
Ja, men det visade sig att Sara hade ju redan fixat typ allting. Och att Sara kunde liksom... Sara hade fixat de här tröjorna av speciell sort och sånt där. Som, där det mer stod typ så här... när Rut kunde skriva kläder.
Mm.
Det kan Sara lösa på ett sätt som jag inte kan lösa. Jag fick mer typ väldigt konkreta uppgifter. Kolla om det finns en sån här LED-slinga som Rut vill ha typ.
Just det.
Ja, så det blev att jag... försökte, men att jag liksom visade för mig själv och för Sara hur... otroligt mycket sämre jag är på såna här saker.
Mm.
Och hur otroligt mycket... alltså det handlar ju någonstans om att jag har mycket sämre koll på våra barn.
Ja.
Alltså på deras smak och på deras önskningar och på deras universum.
Men saknar ju, i alla fall jag saknar ju fingertoppskänslan. Nu ska man inte hålla på och säga så här, jag är dålig, därför ska jag inte göra någonting. Det är inte det jag säger nu, för att jag kommer med en dålig CMC att försöka och sen komma hem med rutten frukt istället. Men att det är ju, att det blir ju inte så bra liksom. Men sen är också en grej med Li som är att vi kan ha listor, vi kan bestämma olika saker, men sen gör hon massa andra grejer vid sidan av. Som jag liksom, men vänta nu, vad händer nu? Det här är ju inte... att man liksom så här... så känner jag mig ganska ofta, att det liksom händer massa saker som är utanför listan, som liksom också krävs, att det finns som så här, det finns som en lista med saker man måste göra, sen finns det tydligen massa andra grejer som är liksom, som man också måste hända, som jag försöker, alltså ja, det är otroligt där alltså.
Nej, jag vet, det är svårt, ja. Men jag ska inte prata om det lite grann.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
alltså vi försöker ju ibland prata i den här podden om att vi är dåliga på olika sätt.
Det har hänt, ja.
Alltså
nu idag än så länge tycker jag däremot att vi bara har framhållit hur otroligt grymma vi är på allt.
Ja, verkligen.
Men nu jävlar, nej, nu kör vi.
Ja, nej men alltså exempel från sistone är väl att jag har pratat om att liksom att jag vänjer mig vid saker som är dåliga hemma, typ om en spisplatta är trasig så tar jag aldrig någonsin tag i det, utan jag vänjer mig snarare vid det.
Just det.
Jag la upp ett inlägg på Instagram för ett tag sedan om alla mina misslyckade föreläsningar.
Just det.
Inom också akt och mening om att försöka sälja föreläsningar, men jag lyckades inte sälja några föreläsningar genom att lägga upp den listan.
Nej.
Och jag har också pratat om att jag är jättedålig på att hantera så här att man nu för tiden så finns det något som heter sportadmin. Så varje gång barnet har en träning så ska man gå in och typ skriv godkänn eller så här anmäla barnet. Alla såna här grejer är jag liksom sjukt dålig på. Och det har jag pratat en del om. Mm. Och jag tror, alltså en del reaktioner kan inte jag liksom se eller ta ansvar för, men min känsla är inte att någon blir upprörd över de här bristerna i min person. Alltså att det är ingen som...
Alltså i din närhet eller liksom i...
Lyssnarna tänkte jag på det. I min närhet kan det absolut vara folk som blir upprörda. Ja, men till exempel ett lite allvarligare exempel då kanske är att vi skulle ha en familjefest för familjen Forsberg i Hudik i somras. Mm. Och att...
Det är ju du, det är din familj.
Alltså, ja, precis. Ja. Mm. Vi skulle fira att mamma hade fyllt år. Alltså hon hade fyllt 75 och sen så kunde vi inte fira henne för att det var covid och sånt där. Men nu skulle vi liksom äntligen träffas på sommaren och dra ihop någonting så där lite större. Mm. Och ja, men där återigen sån här grej att man sitter och skriver om det i typ mars, april eller ja, kanske till och med maj. Men att det är liksom lite för hög abstraktionsnivå för mig att ge mig in i den diskussionen, så att jag typ så här, ja, det verkar jobbigt att skriva den där messenger-tråden, så att jag typ duckar det. Och sen så glömmer jag bort det, och sen så råkade jag boka in att vi skulle till Åre.
Aha.
När det närmade sig sen. Och det är ju en sån sak, det är ju lite svårt, det är kanske inte så liksom charmigt, utan det gjorde ju bara folk blev uppgivna och arga och ledsna liksom.
Ja, det förstår jag.
Men annars de här grejerna så tror jag att att lyssnarna tycker att antingen att men vad skönt, han är också dålig, precis som jag är, eller precis som min partner är, eller i vissa fall så tycker folk till och med att jag är charmigt slarvig.
Ja, eller det tredje alternativet också. Att de tycker att det är skönt att spegla sig i någon som är helt värdelös. Alltså känna sig.
Ja, men det var ju det jag sa. Jaha. Innan. Jag sa charmigt slarvig.
Jag tänkte mer känna igen sig. Ja, du menar, jag tänkte mer då inte igenkänning utan tvärtom. Att det är så här, fan vad sjuk i huvudet han är. Alltså vad bra.
Jaha,
vad bra
att jag är så bra. Ja, ja just det. Ja, men så kan det också vara. Ja, precis. Och så där har det väl ganska ofta varit i mitt liv. Jag minns dock när jag var min första flickvän som jag var ihop med på riktigt liksom i gymnasiet, hennes mamma Ninni.
Som vi, så här, henne som inte nämner vid namn men ändå pratar om jämt och säger vad hon heter.
Men varför nämner vi inte henne vid namn? Tanja.
Det lät som att du inte ville göra det nu. Anonymisera.
Jaha. Henne. Ja, men det är lite svårt då. Alltså, jag vet
men
inte
är det inte Tanja vi pratar om?
Koll på mitt... Vad sa du?
Är det inte Tanja vi pratar om?
Jo.
Ja, bra. Jo, men det hon...
Men jag sa ju precis Tanja också.
Ja, bra. Nej, men för jag tänker att vana pappa på den lyssnare känner ju till henne. Hon är ju känd.
Tror du?
Ja.
Vana lyssnare. Utgår ifrån att pappa på lyssnare har koll på min relation. Den är ganska lätt att lära sig eftersom jag har bara haft två flickvänner i mitt liv.
Ja, jag tror att de har koll på det. Alltså har man precis... Är man nytillkommen för att du är i vecka 20 och tänker att det här är en småbarnspodd, då kanske man inte känner till.
Ja.
Men har man lyssnat på oss i alla fall liksom mellan 4 och 8 år, då känner man ju till Tanja.
Kanske. Jag fick i alla fall en nyttig läxa där. Någon gång när vi typ så här plockade undan efter middagen och sådär, och Tanja gick iväg på toaletten och jag gjorde någonting förstrött och klantigt, jag minns inte vad det var.
Mm.
Vi pratade kanske medan vi plockade undan om någon slags planering för framtiden och sånt där, och jag var slarvigt på ett sätt som jag tyckte var charmigt. Då sa Ninni, Tanjas mamma, att du, det där du håller på med, det där slarviga som du tror är charmigt.
Mm.
Det är inte charmigt för 5 öre och du måste sluta med det nu. Det är en lektion som jag ger dig helt gratis.
Minns du vad du gjorde då som var charmigt slarvig? Försökte du vara charmigt slarvig?
Nej, jag minns inte om det hade att göra med att vi plockade undan och att jag typ så här satte in fel i diskmaskinen, eller om det var att vi pratade om några planer som Tanja och jag hade kanske som jag inte hade någon koll på, att vi skulle åka till Paris och jag inte visste när flygbussen gick, eller jag vet inte.
Och vad,
så jag minns inte.
Och hur tackade du det då på plats? Blev du...
Jag blev jättegenerad.
Ja.
Jag känner mig avslöjad.
Ja. Men var det...
Alltså snarare än kränkt så kände jag mig avslöjad.
Men det är väl ditt defaultläge. Mitt defaultläge är ju kränkt och missförstådd och hatisk. Ditt defaultläge är ju avslöjad. Alltså det är väl så, om man ska skrapa oss nakna så att säga. Då är det de två känslorna som finns.
Ja, och det är ju någonting som man nästan aldrig gör i en sån här podd. Man skrapar sig själv aldrig naken.
Nej, inte helt naken. Det gör man inte, nej.
Nej, man...
Men ska du göra det nu? Kommer det komma något sjukt avslöjande nu här?
Ja, jag tänkte det. För att man, det är som att man hela tiden så här... Alltså jag är ju medveten om, när jag pratar om mina tillkortakommanden, så är jag ju någonstans medveten om att det är bra att berätta om sina tillkortakommanden på något vis. Alltså det är nästan som en del av någon slags varumärkesbyggande. Inte att jag hittar på att jag är dålig på de här sakerna, utan att, och inte att det är medvetet, men att det ändå är ett urval vilka saker man väljer att berätta om, såklart.
Just det, men det här är ju intressant, för det är ju då som att du inte lär dig någon läxa av det, vad heter hon, Ninni sa?
Ninni, ja, nej, det gjorde jag väl inte.
Att du fortsätter att försöka vara lite så här charmigt.
Ja, eller kanske så här, att jag fortsatt vara en slarver, men jag... jag vet inte fan. Jag tänkte säga att jag inte har tyckt själv att det är charmigt längre, eller försökt spela på det, men... Ja, jag kanske har bytt att jag var en charmig slarver, men att jag väl bytt till någon slags ocharmig slarver. Alltså att i pappapodden så kanske jag inte har tänkt att det är charmigt, utan mer att... jag vet inte, att man tycker mer om en person som är dålig. Inte för att det är charmigt, utan för att kanske så här, självinsikten är värd någonting snarare.
Ja, ja, jag fattar vad du menar. Jag håller med dig om det, men jag tror ju fortfarande att det finns...
Men de här sakerna sker inte riktigt på ett medvetet plan, utan mer omedvetet. Det är nu mer jag anstränger mig för att försöka svara på hur jag själv har sett på det. Men vad tror du?
Alltså hur du har sett på det, eller vad... Alltså, jag kan ju inte ifrågasätta hur du ser på det. Men jag tror ju att det finns ett visst mått av att du tänker att du är lite charmig också. Alltså i största allmänhet.
Ja, men det är... Det är totalt ocharmigt.
Mm. Men vad är det du vill komma till? Alltså vad är det du...
Ja, men jag tänkte komma till saker som ingen kan tycka charmiga på något sätt.
Men varför vill du berätta det här nu då? Alltså är det för att... Liksom, är det för att du...
För att... För att jag, alltså det är bara en grej jag tänkte berätta som kanske berätta mer om min typ sanna natur ändå.
Men är det här någon slags sån här knausgård, alltså vilja till att liksom att allt ska fram, eller att du ska ut i ljus? Är det något konstnärligt, eller är det liksom att du fortfarande...
Nej, jag
tänker
bara att jag måste vara så ärlig som möjligt.
Varför måste du det då? Varför kan du inte bara vara lite underhållande och berätta saker, välja själv och framstå som lite slarvig? Vad är det i dig som vill
att fortsätta ordet? Det är bedrägeri.
Okej, du vill inte lura lyssnarna helt enkelt.
Nej.
Nej, det är ju stort. Det är altruistiskt. Spännande. Berätta.
Men sen kommer jag inte berätta om allt som jag kan komma på som jag har gjort som är dåligt.
Okej, varför kommer du inte... Varför vill du utelämna vissa grejer då? Vad är det som kommer... Jag kör på lite här nu som någon slags djävulens advokat motsvarande. Vad är det som får du vilja berätta just det här då?
För att allting har man väl inte tillgång till själv. Alltså,
nej, okej.
Det här var någonting som slog mig, för att jag stämde träff med en vän som jag inte har träffat på jättelänge. Som var en väldigt nära vän en gång i tiden. Och för att vi har...
Men han vill du, eller hon vill du anonymisera? Det är liksom inget, det är inte väsentligt vem det
ja,
är.
Nej, men, ja. Nej, det nej. Är det inte. Och nej. Personen själv kommer ju veta att jag pratar om honom sådär. Men, men det är inte... intressant för berättelsen.
Nej, jag fattar.
Men vi stämde träff. Vi ska träffas nästa vecka, för vi har en så här sak som vi behöver prata om. Och han och jag blev väl jättegoda vänner för typ 16 år sedan. 2005 så blev vi väldigt goda vänner. Och vi umgicks intensivt några år. Och ibland så har våra liv liksom snurrats ihop. Vi satt på samma kontor någon gång och sådär. Mm. Men om jag tänkte tillbaka på nu när vi ska träffas. Varför har vi i princip inte setts de senaste 10 åren?
Just det.
Och då inser jag till att börja med att jag har undvikit honom.
Mm-hmm.
Att han har försökt ta massa olika initiativ till att vi ska träffas.
Mm.
Dels bara att vi ska typ träffas på tumman hand, men mycket såna här olika familjegrejer, att olika fester och med hans familj och sånt där.
Mm.
Och när jag kollade igenom vår liksom mail och messenger-tråd så inser jag att så här, jag har varit hal som fan och slingrat mig.
Mm.
Under ja, men drygt 10 års tid.
Medvetet? Eller, kommer du till det? Alltså, eller är det liksom undermedvetet som du har varit hal och slingrat dig?
Nej, alltså i varje givet sammanhang så har jag vetat att jag har slingrat mig.
Okay.
Så att det är inte nu den insikten slår mig, utan det är insiktens sammanlagda tyngd som slår mig nu.
Men det är så här, man tänker sig så här, att ska vi ses, och då har du inte liksom av tankspriddhet glömt bort att svara. Nej. Eller skjutit upp det, utan då har du, det var ett medvetet beslut att du har förhalat. Ja. Det och sen. Ja. Så låtit det rinna ut i sanden.
Ja.
Ja, det är ju ganska, alltså det, okay, det är ju, ja, jag säger ingenting förresten.
Nej. Nej. Och då inser jag att det beror på att jag är gudfar till hans son.
Okej.
Okay. Sen, alltså gudsonen går i 8 nu.
8?
Ja.
Ja, okej. Okay.
Det här har jag inte förstått för nu. Jag har inte förstått varför det är någonting som har gjort att jag undvikit honom och hela den här situationen. Men jag tror nu, och det är här som står mig nu, att jag var på dopet för 13 år sedan.
Mm.
Och jag var glad att jag blev gudfar. Jag minns att när jag blev gudfar så kom jag hem till, alltså jag var hemma hos den här personen och han ville att jag skulle komma hem till honom. Han ville berätta det här, att du ska få vara gudfar. Och det kändes stort. Och sen så kom jag hem till Sara och vi hade en konflikt som handlade om att jag hade misskött min ekonomi fullständigt och att det hade kommit fram till henne.
Mm.
Så att hon var besviken. Och att jag undrade lite grann, eller, och Sara också, så här, hur fan ska du klara att vara gudfar när du inte ens klarar av de mest basala sakerna med att sköta din ekonomi.
Men det var liksom inte gudfar i någon slags sån här, alltså en modern sekulär att man är gudfar, utan det här var ändå så här att man är någon slags, alltså vad betyder det ens? Hade du något, har man något ansvar på riktigt för det här barnet, eller?
Nej, nej, det har man ju inte. Det är det som heter fadder. Alltså det var ju på riktigt för att det var i en kyrka och så där.
Ja. Men det var inte så att du hade ekonomiska problem skulle påverka det här barnet.
Utan att å ena sidan, samtidigt i mitt liv så fick jag något som jag ändå kände som ett känslomässigt ansvar.
Just det, och förtroende liksom
slags, ett förtroende och en upphöjd position i någons liv, både den här bebisens och i den här vännens till mig.
Just det.
Samtidigt så visade jag att jag inte kunde ta något ansvar i ett annat avseende i mitt liv då.
Mm.
Så att det var, ja, en väldigt dubbel upplevelse den här kvällen när jag stod inför de här två väldigt motsatta sakerna.
Just det.
Att jag skulle ta ansvar och jag hade inte tagit ansvar.
Kontrapunkt inom musiken, eller?
Ja, så kanske man kan säga.
Mm.
Men sen så vet jag inte exakt vad som hände. Jag ganska snabbt, jag kanske missade liksom ettårskalaset eller någonting. Eller du vet...
Men någon annan säga, missade du det medvetet då, eller var det bara att du råkade missa det?
Ja, men då var det nog att jag råkade missa det. Alltså någonting ledde till att, alltså, jag vet inte, någonting i mitt liv ledde till att jag missade något tillfälle att vara en god gudfar.
Just det.
Gissar jag att det var. Och väldigt snabbt då, och det här är det jag insett nu.
Mm.
Väldigt snabbt behövde jag då liksom undvika den här relationen.
Ja, okej. Okay.
för att jag hade misslyckats med att vara en gudfar. Mm. Och då blev den här relationen på något vis förknippad med obehag för mig.
Just det.
Och det är det här som är den stora insikten nu. Alltså jag vet att jag är hal. Och jag vet att jag är väldigt dålig på att odla relationer.
Ja.
Eller att odla, så att ens underhålla relationer.
Ja, just det.
Jag är ganska bra på att inleda relationer, men jag är väldigt dålig på att underhålla relationer.
Ja.
Men det jag inser nu, som är mitt problem kanske, det är att jag klarar inte av någonting som är jobbigt. Det är det som är saken. Och om det handlar om att det är jobbigt att komma ihåg att man ska ringa till en vaktmästare för att en spisplatta är trasig eller så är ju det liksom beklagligt, och det kan vara frustrerande för ens omgivning, men för folk som inte känner det så kanske det mer kan vara liksom charmigt eller mänskligt eller på något vis.
Just det.
Men när det handlar om mänskliga relationer så är det bara otroligt mörkt. Och liksom inte alltså det finns inget så här försonande i det. Och det är en ganska så här hemsk men viktig insikt som drabbade mig nu.
Ja, men det förstår jag. Men det är skillnad, tänker jag, på i det här fallet att man liksom, att du lite medvetet har förhalat saker för att du tycker att det är jobbigt. Det är ju en sak. Alltså så här, men det andra alltså kan ju vara att det är vaktmästarskärmigt, att du inte orkar ringa. Alltså att det liksom är min bild av dig är ju att du är så liksom vad ska man säga, jag är mig själv nog, eller vad heter det på danska? Alltså att du är så liksom att du klarar dig så himla bra själv, så att du behöver inte andra människor på samma sätt som en del andra behöver människor. Så att då blir det att det liksom, när man är som jag då, när man har en liksom vänskap relation till dig, så vet jag liksom vilka premisser den är på, att det liksom är att du inte är i behov av vänner på det sättet som jag själv. Det är en insikt som jag har kommit till, att liksom att människor är olika, att man har olika behov av människor. Så att det finns ju två delar i det här, att du, och jag tänker att du är viktig för att du inte blandar ihop dem. Alltså att du inte tänker att det är att du liksom alltid är dålig för att du är dig själv, men att just i det här specifika fallet så har du kanske inte skött dig helt klanderfritt. Förstår du? Alltså att det liksom är
Nej, det kanske är lite dopat om man behöver vänner i högre utsträckning, så kanske man gör mer för att vårda relationen, fast man, jag vet inte.
Jo, men det är klart, det är väl klart att det blir så, att man har alltså om man har lite ångest för att man känner så här, gud, jag klarar mig nog inte själv, då är det klart att incitamentet att försöka bibehålla relationerna är starkare än om man liksom är så här, nej men jag klarar mig ganska bra själv. Alltså, förstår du vad jag menar? Och det är ju personlighetsdrag. Men det här att smita när det är jobbigt och så, det är ju lite jobbigare. Det behöver man väl ta på allvar och liksom ta tag i.
Ja, jag tror att...
Men förstår du vad jag menar med att det liksom är två olika grejer här? Dels att man är lite hal för att man är sig själv nog, och att man har en sån personlighet som ju liksom är en sak. Och sen så finns det en annan, att man liksom har flytt någonting för att det är jobbigt i en relation. Men att man inte ska liksom sätta likhetstecken mellan alla, hur man beter sig i alla relationer, bara för det, så att säga.
Men jag tror att det är samma slags halhet över hela fältet, och att om den problematiken inte har ställt till din relation, så kan det vara att jag inte har upplevt något tillräckligt jobbigt i den relationen för att problemet ska uppstå liksom.
Vadå? Alltså att det liksom blir att du, ja men det blir ju också lite hypotetiskt nästan, som att det är så här, har jag kvar den här relationen för att den är så pass kravlös? Alltså, för jag tänker också, eftersom jag är självisk sådär, så kan jag ju inte låta bli att tänka lite grann på vår relation, att det liksom är så här, det finns väl också någonting i att man vill ha Så tänker jag i alla fall. Man vill ha människor runt omkring sig som ger en saker och som inte bara tar. Alltså, om, mm. Och så tänker jag att det kan vara också. Jag menar, för vissa människor i mitt liv har ju varit personer som kräver ganska mycket av mig på, och utan att liksom ge så mycket tillbaka. Och då kan jag ju känna så här, det är ju inte så himla roligt att ha. Jag menar, det finns ju en sån aspekt i det också. Att det inte bara hos dig det ligger.
Alltså den darwinistiska delen av relationer, att om de inte är bevisar sig tillräckligt värdefulla så kommer de dö ut.
Ja, men lite. På ett sätt är det ju lite så, tänker jag. Att det liksom är... jag menar, jag tänker ju i våran relation att det är, jag menar, gudarna ska veta att jag tycker många gånger att jag har gjort bort mig och att det liksom är, nu får jag sköta mina kort lite bättre och sådär, för att man vill bibehålla relationen. Och det handlar ju inte om, alltså förstår jag, men det är ju en annan grej än ja, alltså jag
kanske måste finnas en balans där. Det kanske hade varit annorlunda om den här vännen hade gjort bort sig fullständigt. Då kanske man hade kunnat mötas någonstans.
Ja.
Det är väl att det kändes som att det är bara jag som har varit dålig i relationen.
Ja, men jag tror att det här bottnar i... Nu gör jag ju dumt här, för att när någon har pratat, då ska man ju inte säga så här, jag tror att... men jag tänker att det finns ju också någonting i dig som är att du... Alltså det här med rädsla för att vara avslöjad och känna dig värdelös. Att det finns någonting som du tänker att det är alltid är liksom på något sätt du som är dålig. Alltså i det. Men så behöver det inte vara. Jag menar, faktiskt. Heller.
Det är fint att du säger så. Men just här så...
Just i det här så... fallet så tänker jag att det kanske är så. Men jag tänker just att du inte behöver dra över, alltså för stora växlar på det.
Jag fick ett meddelande från en lyssnare som heter Kristoffer, som är bibliotekarie, som skrev om den enda bra självhjälpsboken som han någonsin har läst. Är en som heter James Clear, som har skrivit en bok som heter Atomic Habits, som handlar om hur man ändrar vanor. Alltså dels så finns det att man har ett mål, och sen så finns det själva processen, måluppfyllelsen. Och det är det som folk brukar jobba med när de jobbar med mål. Men den största och viktigaste grejen, det är att bygga en identitet som någon som gör någonting som den strävar efter. Och alltså, nu har jag inte läst den här boken än, men det handlar då om att alltså om jag vill bli en person som sköter relationer och tar tag i jobbiga saker, så måste jag dels då sätta upp ett mål kring det. Jag måste göra konkreta saker, men framför allt så måste jag bygga mig som den personen som tar hand om relationer. Och motsatt då, tror jag, och det vet jag inte om den här då James Clear tar upp än, så har jag byggt en identitet kring alla de här dåliga sakerna.
Just det.
Och när jag har varit charmigt slarvig eller bara öppenhjärtig kring olika tillkortakommanden, så har jag ju också på något vis sanktionerat det.
Ja.
Jag har fått liksom med eller en liten klapp på axeln och bara kunnat fortsätta ha bilden av att jag är en sån person. Fast det är helt onödigt, för att jag måste inte vara en sån person. För att jag vill inte vara en sån person.
Lite som när jag lite tar upp hur dålig jag är på och jullistan, och sen så blir det att jag målar in mig i det hörnet att jag är ju värdelös i alla fall. Och ingen behöver ta mig på allvar.
Nej.
Det blir självuppfyllande liksom.
Alltså, för att, om jag tänker på vem vill jag vara? Alltså, vill jag vara någon som... För att det, jag tycker inte att man kan tycka att det finns någonting bra eller charmigt eller lite så här gulligt i att undvika allting som är svårt.
Nej.
Och vill jag vara en person som tar tag i svåra saker, oavsett vad de är och hur liksom tyngden i de sakerna, eller vill jag vara en person som är hal och som försöker döva saker och tänka på något annat och avleda uppmärksamheten från det jobbiga? Det vill jag ju inte.
Just det.
Jag tror kanske att den här lyssnaren Kristoffer och James Clear är de som beskriver hur jag måste göra.
Och vad är grejen då?
Grejen att jag måste bygga en identitet kring att vara en sån person som jag vill vara.
Ja, men vad vill du? Alltså, hur vill du vara?
Ja, men precis som jag sa, att jag vill vara en person som vågar möta jobbiga saker.
Ja, men det är ju, alltså, jag tror att, och det är det här som är, tänker jag just med dig, att det är att våga vara en person som möter jobbiga saker. Alltså, det är ju att våga vara jobbig själv och be om jobbiga saker. Förstår du? Alltså att man är liten liksom.
Mm.
Det är ju,
just det.
Det är ju för det är väl det som är alltså du är ju otroligt bra på att vara en person som hjälper andra och som ger tips och som ger råd och som finns där. Men det är ju väldigt svårt att vara en person som finns där och hjälper dig. Och där, det tror jag, och det tänker jag är att du känner dig självtillräcklig och att du inte känner att du behöver andra på det sättet. Eller så har jag tänkt att det är för att du har liksom andra runt omkring dig som fyller det behovet. Men jag tror att det är där någonstans man måste, för att liksom verkligen kunna hjälpa andra, så måste man ju också vilja bli hjälpt själv, så att säga. Om vad det nu är man behöver hjälp med, om man nu behöver hjälp med någonting. För det är ju inte alla som behöver det heller.
Ja, det tror jag verkligen är en bra synpunkt. Att, alltså jag tror jag tog upp det i något avsnitt för ett tag sedan. Eller jag kanske bara sa det till dig. Att jag blev så otroligt glad att Rut pratade om att fasen, jag måste städa hamsterburen imorgon.
Mm.
Och så sa hon att jag måste fråga, då måste jag måste kolla om mina kompisar Rut och Nora kan följa med så att vi kan hjälpas åt. Alltså följa med hem efter skolan.
Mm.
Och jag vet att jag själv och Iris och kanske även Sara hade tänkt tvärtom. Jag kan inte umgås med någon imorgon, för jag har det här jobbiga att ta hand om som jag måste fixa. Men hon tänker att jag måste dra ihop mitt gäng för att jag har det här jobbiga, som det är bättre att vi delar liksom flera.
Just det. Och där har jag
tror
jag
att
tänkt,
det blir lättare i livet om man har den grejen som hon har.
Ja, och där är ju du och jag diametralt olika, eftersom jag behöver ju egentligen hjälp med tvärtom, att fixa saker själv, eftersom jag hela mitt liv tänkt att andra kan lösa grejer åt mig. Jag liksom, the world's an oyster, alla kan hjälpa mig. Jag bara, behöver jag pengar? Ja, jag ringer mamma. Behöver jag det? Behöver jag hjälp med manuset där? Jag ringer den. Behöver jag hitta på någon idé till någonting? Ja, men då ringer jag den. Alltså att jag alltid liksom har kastat ut mina liksom klibbiga bläckfiskarmar runt omkring mig. Och att jag istället, min resa handlar mer om att försöka klara mig själv och fixa grejer själv. Medan då kan ju vara, om nu det finns lätta svar på svåra frågor, så kan det ju vara så att din resa kanske är tvärtom, att du ska liksom kasta ut mer och be om hjälp. Jag vet inte om det är så, men det kan vara så.
Jag tror det. Jag tror det.
Alltså jag hjälper gärna, så om du behöver hjälp med något, det är bara att fråga mig liksom. Jag ställer gärna upp.
Jag behöver hjälp med manuset och jag behöver pengar. Kan du fixa?
Ja, jag ska fråga mamma.
Tack.
Men hur känns det här nu då? Har du liksom lättat på någonting som det kändes?
Ja, men det känns jag tror det är fel att tänka att det ska lätta.
Ja.
Som att nu liksom lägger jag det här hos lyssnarna och jag lägger det hos dig. Mm. Så nu känns det lättare för mig. Utan jag tror att det är snarare att jag ska vara i det här tunga och jobbiga.
Ja.
Alltså att jag ska kunna vara det. Att det inte måste vara lätt hela tiden som jag har tänkt.
Nej, det behöver inte.
Att jag inte måste avleda uppmärksamheten från allting som är jobbigt.
Nej, men så är det nog, att stanna kvar lite och känna efter och vara i det. Men jag menar, det är väl också så här, jag tycker faktum kvarstår ju, att det är klart att ingen människa är en ö och inte behöver andra, men jag tror ju att det finns olika typer av människor som behöver andra olika mycket. Och jag tror att jag behöver kämpa med att klara mig lite mer själv. Det betyder ju inte att jag ska bli en liksom en enstöring som bor i skogen och klarar allt själv, för det kommer jag aldrig fixa, för jag är inte lagd åt det hållet. Och det är samma sak i ditt fall. Du ska ju inte liksom känna att du behöver bli en person som liksom bara, jag klarar ingenting, alltså jag behöver hjälp med allt. Alltså det är väl mer liksom att, alltså våga öppna dig, vara lite sårig och liksom i olika sammanhang. Så. Men
så är det nog.
Ja. Alltså lycka till med det, grabben.
Tack snälla. Och tack för att ni lyssnade till det här lite såriga avsnittet.
Jag hoppas ni är nöjda med showen.
Ja, verkligen. Vi hörs om en vecka. Ja,
hej hej.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.